Okej, det här är Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladet Kultur och den här veckan i samarbete med mastersprogrammet Kultur och demokrati vid Göteborgs universitet. Jag heter Ola Söderholm och du Liv Strömqvist är här också i veckans podd. Du ska prata om döden sen.
Att vara rädd.
Att vara rädd, okej. Okay. Ja. Precis, ja, men det är ett ämne som blivit aktuellt nu då i och med covid-19.
Det är också ständigt aktuellt, döden. Men,
nej, du vet, i vårt moderna samhälle, döden finns ju inte. Det är tabu. Vi har tagit bort döden. Men nu kommer det då ikapp oss.
Exakt, säg inte hela min spaning innan. Säg inte hela min spaning innan, men som fånig röst.
Så här kommer Liv låta sig. Hallå, det är vårt sista tabu, döden.
Obs, att det är min spaning också.
Ja, men det är inget.
Nej, det är inte det. Det är lite bättre. Det är som, det har något. Hang in there.
Ja, visst.
Det finns något.
Ja, nej, men det är fortsatt coronageddon. Ingenting är som vanligt. Eller det enda som är som förut är ju då att hela världen som vanligt är besatt av Sverige. Sverige. Mm-hmm. Det enda de kan tänka på. I London, Paris, New York, Bombay och Beijing. Och nu handlar det då om Sveriges unika coronataktik. Det är det som är vårt nya sätt att spela Allan Ballan inför hela världen. Alla är helt förhäxade av Sveriges unika coronataktik. Snart är det inte bara Sverige utan hela världen som kommer ha en märklig psykosexuell fixering vid Anders Tegnell. Men det var en artikel i brittiska tidningen The Guardian i helgen. En artikel där Anders Tegnell intervjuades också för övrigt. Men det var också en artikel där reportern gick runt och kollade läget i Malmö. I våran hemstad alltså.
Vad kul, vi har liksom fortsatt på tapeten då. Innan var det ju då på grund av gängkriminaliteten.
Precis.
Det fanns olika internationella medier, gjorde alltid reportage. Och nu
är det på grund av gäng som samlas och smittar varandra på olika uteserveringar.
Den nya typen av så här ungdomsförnedringsrån är att någon hostar en annan ungdom i ansiktet.
Reporten som skrivit den här artikeln gick runt och kollade läget i Malmö apropå det här då med att Sverige inte har lika strikta regler när det gäller att undvika social distansering och sånt. Ingen sån total karantän som det är på många platser. Artikeln har rubriken As the rest of Europe lives under lockdown, Sweden keeps calm and carry on. Och det står If there's been a fall in custom at the Nyhavn restaurant, it's hardly noticeable. Groups of drinkers huddle under heat lamps out on Möllevång Square, the center of nightlife in the Swedish city of Malmö, seemingly oblivious to the virus spreading through Europe. Och så intervjuar han olika gäster på uteserveringen. It's the Swedish trust in government, says Linus Boman. De pratar engelska med sån här ful brytning, svenskarna. Så jag måste göra så här då för att det ska bli rätt när jag citerar. It's the Swedish trust in government, says Linus Boman. No one told me you have to stay home right now, agrees his friend Fredrik Lyckman. We're not in quarantine. Vi är inte i karantän. And as soon as we hear from our government that we have to stay in, like you do in Britain, then we will do it. But not, Boman adds, if Boris Johnson says it. Så var de rösterna Guardian-reporten hade fångat upp på mellan här på Nyhavns uteservering. Och det här är något som sker nu då i landet, att många har tolkat budskap från regering och myndigheter som att vi inte ska gå på krogen. Vi ska ta eget ansvar och försöka undvika sociala kontakter så långt som det är möjligt. Men många då, som de här gästerna på Nyhavn, är så här: no one told me you have to stay home right now. Att det är så här, de har tolkat det så. Ingen har sagt att man måste vara hemma nu. Och det var ju då så att statsepidemiologen, ingen tror jag har någonsin under hela den här coronaepidemin sagt statsepidemiologen utan att snubbla på det minst en gång. Men det var så att statsepidemiologen Anders Tegnell, han fick frågor om det här i ett av sina 700 aktuellt framträdanden senaste tiden. Alltså han fick frågor om det här att folk beter sig olika. Folk tolkar de här liksom signalerna från svenska myndigheter på olika sätt. Och jag pratade lite om det här i förra veckans avsnitt. Men jag kan bara spela det här klippet igen. Då han pratade om det här, om hur vidare det är ett problem att folk tolkar det olika. Lite långt klipp, men...
Som vi konstaterade tidigare så lägger ni mycket ansvar på den enskilde och folk gör ju så väldigt, väldigt olika bedömningar. En del går på fest, andra käkar inte ens middag med kompisarna. Hur ser du på den där risken att folk gör så olika?
Ja, inte, jag tycker inte det är så farligt. Jag tror att det här systemet som vi har, där man liksom tar individuellt ansvar, fungerar minst lika bra som de tvångssystem man försöker ha i andra länder. Man säger att man bara får träffa två personer. Här gör vi lite olika, men vi är ju inte ute efter att vi ska ta bort varenda smitttillfälle, utan vi vill få ner mängden. Och får vi ner mängden så, då får vi en långsammare smittspridning och sjukvården och alla andra kommer få ett lättare sätt att hantera det här. Vi inser alla att vi kommer inte bli av med den här smittan helt och hållet, utan vi vill ha en långsam utveckling så att sjukvården kan fortsätta fungera, vårt samhälle kan fortsätta.
Men då blir jag så nyfiken, för då är det ju vissa som tänker att det är så himla tråkigt att jobba hemma, att inte gå ut och träffa kompisar som vanligt. Då kan man göra det, det gör inte så mycket om folk är olika.
Nej, men alla kan ju inte gå ut och träffa kompisar. Då missar vi ju målet totalt. Så det gäller ju verkligen att fortsätta tänka på det här. Att inte mer sociala kontakter är absolut nödvändigt.
Ja, men att det är det som är grejen då. Att budskapet från regering och myndigheter är då för att rikta sig direkt då till de här gästerna på Nyhavn. Att ingen har sagt att just du behöver vara hemma. Men hade alla gjort som du? Det går ju inte. Men om det finns tillräckligt många ansvarstagande i samhället, kanske vi kan hantera dina val också. Dina val som du får ta ansvar för. Och det är...
Men är det inte också, förlåt, ja. Men är det inte också liksom att han vill väl att folk ska bli smittade lite grann? Alltså jag menar, det är väl det han säger, att han vill väl att... hans mål är väl inte att alla ska vara hemma?
Nej.
För att om alla skulle, han menar väl att om alla skulle sitta i karantän, så som det är i Danmark till exempel, då sen när alla går ut, då får alla corona på en gång.
Det kanske är
och
lite...
det är liksom, jag tror att han menar att det är också att ta ansvar och vara lite grann på den där utasveringen. För de får corona, de som är där. Fredrik Lyckman, hans vän. Och sen en månad senare får du corona när du liksom har gått ut hemifrån. Alltså, är det inte det han menar?
Nej, men jag tror också att det finns den här poängen när det gäller det att alla har egentligen samma taktik. Alltså för att alla... fattar att smittan kommer spridas.
Mm.
Alltså så att det är ingen skillnad på Sveriges och Danmarks taktik så. Utan jag fattar ett vaccin är minst ett år bort så att alla fattar liksom att den här sjukdomen kommer gå igenom befolkningen. Så att så på så vis så är det nog ingen så här övergripande skillnad mellan typ till exempel det svenska och danska tänket. Det är mer bara så här olika analys av hur drakoniska behöver vi vara i det här skedet för att kunna liksom ge sjukvården tid att förbereda sig för anstormningen för att liksom inte intensivvården ska kollapsa fullständigt liksom. Mm. Men han pratade också om det i Agenda om det var förra avsnittet eller något sånt, men att han Anders Tegnell, han sa då att han var nöjd med strategin och att han tyckte att han liksom hade märkt det när han hade gått runt i Stockholm att det var så mycket mindre folk ute och så, och då sa programledaren då så att jag har sett ändå att många är ute på ställen och så. Och han sa att ja, men det handlar inte om att få bort varje kontakt utan att man ska få ner liksom, de sociala kontakterna kanske 60-70%.
Mm.
Få bort typ 60% av de sociala kontakterna. Men då liksom, frågan är hur demoraliserande det här blir i längden för nationen att vissa bara fortsätter som vanligt,
ja.
Inte tar bort en enda social kontakt. Och andra tar hela ansvaret. Eller det blir liksom hela landet som en bostadsrättsförening. Alltså 30-40% av de boende i föreningen duckar allting hela tiden. Tar inte något ansvar. Men det funkar för att 60-70% gör mer eller mindre stora insatser. När det gäller att sitta i styrelse eller gårdstäda eller engagera sig i stambytet. Så det är så. Det kanske inte är så farligt då. Det är ju ganska lågintensivt agg mot maskarna i bostadsrättsföreningar. Det är inte direkt lynchstämning sådär.
Nej. Men det måste ju vara väldigt irriterande så här då, liksom, om man, alltså, något som påverkar människor jättemycket, typ att man ställer in högskoleprovet och sånt som liksom ändå då blir liksom en jättestor, ett stort problem. Liksom, då kan man tänka sig för många som vill söka till hösten till en högskola. Och sen så ställer man inte in en sån afterski. Alltså det måste ändå vara väldigt irriterande att... Då har vi inte gjort detta, men alltså irritationen måste ju vara väldigt stor. Att man bara så här, jag kan typ inte plugga vidare i höst.
Nej.
Men du var så tvungen att lyssna på det här coverbandet tillsammans med de här andra människorna. Irriterande liksom att ställa in, att vara den som ställer in då när andra inte ställer in. Ja, men det är väl det du pratar om.
Ja, men det man pratar om den här allmän, som vi nämnde förra gången också, allmänningens tragedi, just det där att man måste hålla uppe moralen i att så många tror att så många andra gör de här uppoffringarna, så att jag tänker göra dem själv också. Att det går kanske om 60-70%, två tredjedelar tar det ansvaret, en tredjedel tar det inte. Även ifall det är på gränsen då till att tippa över i allmän demoralisering, eller ifall det, ifall det kommer funka. Men, ja, men jag tänkte på alltså den här sprickan mellan de som tar ansvar och de som inte gör det i Sverige, att den kan öka nu under coronaepidemin framöver. För nu är det så att det är prat allt mer om att vi behöver göra masstester. Då, att Moderaterna har lagt förslag om det. Till exempel storskalig coronaprovtagning. Så här skriver Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på sin Instagram. Storskalig coronaprovtagning kan hjälpa vården och återstarta ekonomin. Sverige har en mycket begränsad förmåga att testa personer för coronaviruset. Stor osäkerhet råder om vem som är smittad, vem som har varit smittad och vem som inte har haft viruset. En omfattande provtagning skulle underlätta så att den som är sjuk verkligen stannar hemma och den som inte är kan vara på jobbet. Detta är särskilt viktigt för alla som nu gör hjälteinsatser i vårdens frontlinje. Ja, just, men det var den här delen jag tänkte på. Den som vet att man redan haft corona kan börja återgå till ett mer normalt liv. Gå till jobbet, äta på restauranger och handla i butiker. Det skulle kunna rädda företag från konkurs och anställda från att förlora sina jobb. Mm. Detta behövs som en del i en strategi för en framtid efter corona, slutcitat. Ja, men alltså de som vet att de redan haft corona och är immuna, då, vilket man tror att de kommer vara, de kan ju gå ut och roa sig. Men de som får corona först är ju de som redan har varit ute och roat sig. Alltså som då skitit fullständigt i allt vad social distansering heter. Så det blir då så att de som inte har tagit något ansvar i den här krisen, de blir liksom dubbelt belönade. Att först får de vara ute på krogen. Sen får de också vara ute på krogen. Medan de duktiga, alltså de är ju inte på krogen nu. De kommer vara de sista att få gå på krogen. För de kommer vara de sista som får immunitet. Ja, jag vet inte om det blir för demoraliserande. I alla fall utifrån det här då själviska perspektivet. Så här, vad får jag ut av det? Då blir det verkligen bara 100% rakt igenom att brott lönar sig.
De som var där i Norditalien och bara svinade runt, åkte hem, gick och smittade massa människor. Sen får de liksom nästan en uppgift att fortsätta åka till andra så afterski. De kanske liksom ska åka runt överallt då, liksom i Österrike och överallt.
Det är liksom de som kommer få ta emot alla så här statliga stimulanspengar också nu. Att du
så åka till liksom
extra bidrag till alla svin som skitit i karantän.
Precis.
Åk runt och shoppa och konsumera
allting. Åka på liksom, ost och vin, resor i Italien, norra Italien, äta sig genom norra Italien för att få den turistnäringen på fötter.
Ja, jag vet inte om det blir för demoraliserande i nationen. Så, jag vet inte, det kanske är så att de som är duktiga nu, de bara ska så här, få notera vilka som nu står och kramas på fulla krogar hela tiden. Att nu, just nu är det som liksom under pågående nazistockupation. Så nu kan vi inte göra något. Men sen kommer ju befrielsen. Alltså liksom att sen efter det här då ska de få behandla dem som liksom nazistkollaboratörer behandlades i det tysk-ockuperade Europa efter befrielsen. Att vi får göra det liksom. Vi får så här raka deras huvuden och köra runt på dem på ett lastbilsflak genom folkmassan. Så får liksom alla spotta på dem och skrika corona-horor. Bara för att det ska bli någon slags försoning. Någon slags katarsis för alla coronapplugghästar som bara som får en så dålig deal i det här. Så nej, men det ska nog inte vara så. Det ska nog inte vara den här öppna fientligheten. Det ska inte vara att man ska inte gå ner till Nyhamns uteservering och vråla corona-horor till alla som sitter där.
Nej.
Jag tror att det är helt fel. Det är inte alls i linje med den svenska taktiken. För det blir också då den här grejen att det är det här egenansvaret och det här liksom, jag vet inte, det är någon så här protestantisk etik att man så här vädjar liksom till det här till individen och liksom att vi ska inte piska dig, du ska hålla i piskan själv nu liksom. Och om man går ner och så här och är jätteaggressiv och hatisk mot dem, då förlorar man det här moraliska övertaget. Om man är aggressiv mot dem, då kommer de liksom känna att de där är fanatiska dårar och det är vi som sitter här som är de normala. Utan det ska vara mer, vad det här är då, att om du känner att gå ut så här verkligen är något du behöver göra, så där jag har överseende. Alltså mer det, så gå ner till Nyhamns uteservering och förlåt dem. Gå ner dit och säga jag förlåter er.
Just det. Man kan inte gå dit. Man får göra det på något annat sätt.
Ja, just det.
Det är väldigt svårt att skuldbelägga dem. Man får göra det online på något sätt. Eller liksom förlåta dem.
Man kan väl ändå gå dit och inte gå in. Man kan väl gå och sätta upp en banner kanske 20 meter från uteserveringen.
Förlåt dem, för de vet inte vad de gör.
Ja. Förlåt dem för dem. Precis. Ja, jag har liksom ett par corona-takes till. Men vi kanske kan göra så att jag tar lite senare min coronaspaning om jordbruket och min corona-klassanalys. Kommer sen. Okej, cool. Vi går vidare. Okej, det kanske är några som lyssnar på det här som är intresserade av att arbeta med kultur. Jobba inom kultursektorn. Och då bör ni lyssna noga nu, för den här veckan så sponsras Stormens utveckling av masterprogrammet Kultur och demokrati, som ges vid institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Och det är ett tvåårigt mastersprogram för studenter med bakgrund inom humaniora och samhällsvetenskap. Och syftet med utbildningen är då att studera relationen mellan kultur och demokrati. Fenomen som behandlas är det offentliga rummets roll och funktion, språk och makt, sociala rörelser, estetiska och konstnärliga uttryck och deras relation till aktivism, urbana förändringsprocesser, hållbar utveckling, yttrandefrihet, medborgardialog och folkbildning. Och huvudämnet är då kulturvetenskap. Så att det är ju mycket det man får läsa och diskutera, klassisk och aktuell kulturvetenskaplig litteratur.
Kul.
Det låter ju ljuvligt. Det är det enda man vill göra egentligen.
Ja.
Hålla på och läsa massa råintressant kulturteori. Och den här utbildningen, den arbetar då mycket med frågor om kulturens och konstens roll i relation till politik och ekonomi. Vilket väl som allt annat nu ställs på sin spets och kanske omvärderas i den rådande krisen. Så det lär ju inte bli mindre intressant just nu. Men det kan då handla om vilka utmaningar möter demokratin i samhällen som präglas av nyliberalism eller högerpopulism. Eller vad som händer nu då i coronakrisen. Vad är det som håller på att hända nu? Alla länder håller på att bli Kina-style, auktoritära och statskapitalistiska kanske. Eller jag vet inte. Men i alla fall frågor som vilka utmaningar kommer demokratin att möta? Var och under vilka förutsättningar kommer det offentliga samtalet ske? Och så vidare. Och utbildningen samarbetar även med lokala kulturinstitutioner i Göteborg. Programmet innehåller en halvtermins praktik och träning i att organisera utåtriktade evenemang. Och den här utbildningen då, det här mastersprogrammet, det är en förberedelse för ett arbetsliv inom kultursektorn i bred bemärkelse. Till exempel på museer, teatrar, studieförbund, förlag. Du kan också arbeta statligt eller kommunalt med exempelvis stadsutveckling och medborgarprojekt. Programmet ger också behörighet till forskarutbildning. Behörig att söka programmet är du som har en kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap eller motsvarande. Och ansökningsperioden pågår ju då just nu. Den är mellan 16 mars och 15 april. Så sök via antagning.se. Och mer information om programmet finns på kultur.gu.se. Så om du inte har planerat något till hösten och siktar på ett liv i kultursektorn, så det här är väldigt bra tips, eller hur?
Verkligen.
Ansök nu. Tack så mycket, mastersprogrammet Kultur och demokrati vid Göteborgs universitet.
Tack. Jag har varit rädd.
Eller vad tråkigt, menar jag. Jobbigt.
Jag har varit rädd.
Okej.
Okay. Under de här veckorna som har gått. Väldigt tidigt på morgonen så har jag stått i ett mörkt kök med min mobil i handen och klickat på en länk där det står att en 26-åring utan underliggande sjukdom har dött av corona. Jag har känt olika diffusa symptom. Jag har halvlegat i en soffa och känt mig kall. Jag har haft lite svårt att andas när jag har varit ute och gått. Jag känner mig orolig för att alla pengar ska försvinna från samhället. Och vad ska då hända med mig?
Ja, det har jag också tänkt på. Att det, ja, precis. Jag har inte riktigt känt igen, men det andra du sa. Men jag har också tänkt det där, så de här fotorna från 30-talets Tyskland framför mig. Att man ska gå med en skottkärra med kontanter snart och köpa en liter mjölk.
Jag har inte varit rädd hela tiden, men det har liksom kommit ändå vissa stöt av att känna mig ändå rätt rejält rädd. Illa till mods. Av det som händer nu. Och innan jag var rädd för det här med coronan, så var jag rädd för gängkriminaliteten i Malmö. Att den skulle liksom spåra ur ännu mer, och att någon av de här skjutningarna eller sprängningarna då liksom lite mer direkt skulle drabba mig eller någon i min familj. Innan dess var jag väldigt rädd för klimatförändringarna. Det här med skogsbränder, massutrotning av arter. Alltså det är jag fortfarande rädd för också. Men kanske inte lika aktivt eftersom den här nya rädslan har tagit över. Innan det kunde jag ändå tänka en hel del på terrorism. Alltså när jag var i en folkmassa kunde jag liksom tänka tanken att det skulle kunna köra in en bil här nu. Eller bara en extremistisk galning kunde vara rädd för. När jag kanske höll ett föredrag eller någonting, och det fanns någon i publiken som liksom så konstig ut eller gick ut eller in. Eller så att man tänkte på något sätt rädd för sådana här Breivik-människor typ.
Det har då corona botat då, med att det har avskaffat folkmassor.
Just det.
Det var en bra antiterrorbekämpning med det här viruset.
Jag har haft en period när jag var rädd för att bli utbränd. Att helt plötsligt tappa minnet tycker jag var väldigt obehaglig tanke, att det skulle kunna hända om man är för stressad, att man blir liksom helt hjälplös och växer. Jag känner mig periodvis rädd för att vara liksom dålig och tråkig och dum i mina serier, mina poddar, och därför bli bortglömd och fattig. Varje gång jag sett ett reportage eller läst på Facebook där folk liksom envisas med att skriva långa, långa berättelser om att de har cancer och döende och sådana saker. Varje gång jag hör om en sån sak så tänker jag, här känner jag mig rädd för att jag också ska ha den sjukdomen och få den också dö. Under hela mitt liv har jag alltid varit väldigt rädd för våldtäktsmän, sexualbrott i allmänhet. När jag gick i sexan så invaderade Irak och Kuwait, och då kom jag ihåg att jag var livrädd för att det skulle bli tredje världskrig. Under hela min barndom var jag mest av allt rädd för atombomben såklart, för det var 80-tal, och Helénmannen, för att jag bodde i Kristianstad län. Vilket är mecka för barnsexmördare.
The barnsexmördare capital of Sweden.
Ja, verkligen. The land, det är liksom Kristianstad län är för barnsexmördare, var Åre är för coronaviruset. Och när jag var ännu mindre så kommer jag ihåg att jag var väldigt, väldigt rädd för att min mamma skulle dö i en bilolycka när hon körde hem från sitt jobb. I den flytande moderna miljön är kampen mot rädslan en livslång uppgift, och de faror som utlöser rädsla betraktas som permanenta, oskiljaktiga följeslagare i ett mänskligt liv. Ett helt liv är numera en lång kamp som troligen aldrig kan vinnas mot farhågornas förlamande grepp och mot de äkta eller förmenta faror som gör oss rädda. Och det har, den som har skrivit det här är en polsk sociolog som heter Zygmunt Bauman. Och han skriver om det här i sin bok Flytande rädsla från 2007 som jag läste om nu för att den kändes aktuell. Och han, liksom det han menar då är liksom att vi lever nu, vår tid är en rädslans tid. Att vi hela tiden är rädda och liksom att det bara är olika farhågor som hela tiden avlöser varandra i en slumpmässig men ändå jämn ström så här hela tiden. Att det är bara nya sådana saker som sätter skräck i den hela tiden. Men varför då?
Och det var inte så förut då?
Det kanske var så, men kanske på ett lite annorlunda sätt. Liksom. Jag kan komma till det. Men han menar i alla fall att ursprunget för alla rädslor är då rädslan för döden. Och han skriver så här, den primitiva fruktan för döden är arketypen för all fruktan. Det är den yttersta rädslan varifrån all annan rädsla lånar sin mening. Och att vara rädd för att dö, det är ju så här medfört och liksom evolutionärt. Alltså alla djur är ju rädda för att dö, liksom man blir konfronterad. Liksom att man slåss eller flyr när man blir konfronterad med, man blir rädd liksom, när man konfronteras med någon rädsla. Men skillnaden, det som är så jävla jobbigt för oss människor, det är för att vi vet om att vi är dödliga. Så vi kan då liksom också ha den här sekundära dödsskräcken hela tiden, att vi liksom kan oroa oss för vår dödlighet. Inte bara som djuren, som de svinen som lever såna softa liv. bara oroa sig när de står öga mot öga med döden. Mm. Medan vi kan då oroa oss för döden hela tiden. Därför att vi vet att vi alla en efter en kommer att förintas. Och att det dessutom kan hända när som helst.
Mm.
Så det gör att vi lever liksom under en väldigt sjuk, eller väldigt sinnessjuk situation. Egentligen en väldigt konstig liksom press. Vi vet om döden hela tiden. Men döden, menar Bauman då, det går liksom inte att förstå den. För att döden är vad han kallar för så här, den absoluta annanheten. Det är då motsatsen till vad vi är. Vad vi gör, det är att vi existerar. Och det som döden är, det är att vara en icke-existens. Dödens totala absoluta okändhet läcker ut fasa till oss levande och det sipprar ut fasa till oss som vi måste liksom hantera på något sätt, skriver han. Och det absolut vanligaste sättet för mänskligheten att hantera den här situationen i historien har ju varit såklart att traditionellt är ju liksom att Sigmund Bauman menar att alla kulturer kan man liksom dechiffrera från att de är uppbyggda kring det här. Och liksom religion förmodligen, alltså jag menar, det är väl varför religion finns, att man liksom säger då att döden är inte slut, det är ett sätt att hantera detta.
Mm.
Att man istället säger att liksom, du får ett nytt liv efter döden och du kommer till himlen och då träffar du alla igen och bla bla bla. Och så att man behöver liksom inte vara så rädd för det, utan det här livet är bara ett test för att se hur god du är, och sen i nästa liv så kan du liksom kanske återföras till något annat eller vara i himlen och sådär. Men tyvärr, på grund av att vi har haft upplysningen, så kan inte vi längre tro på det här. För att det inte går att bevisa vetenskapligt.
Nej, precis.
Alltså det som har hänt efter upplysningen då, att man liksom inte kan så här tro på, eller liksom att man inte är så upphängd på, eller att man liksom inte, fokuset är inte på evigheten på något sätt, utan man förflyttar liksom fokuset mer mot ett nu.
Mm, precis.
Då måste vi liksom ha en annan strategi, menar han. Inte den här strategin att vi säger att det finns ett liv efter detta och vi ses i himlen och sådär. Utan man måste ha en annan strategi. Och det vi gör då, menar Bauman, är då att vi dekonstruerar döden. Eller liksom reducerar döden, kan man säga. Liksom sönderdelar döden hela tiden. Och liksom, det man gör då är att man vänder uppmärksamheten och oron från själva döden själv, som vi ju nästan aldrig liksom pratar om eller bearbetar eller så överhuvudtaget i vår kultur. Utan, och man pratar inte om det som en så här universell och ofrånkomlig händelse, utan istället så liksom blir man jätte fixerad vid de specifika orsakerna till död som man då hela tiden försöker bekämpa.
Mm.
Liksom att den där skräckslagna oron inför det slutgiltiga, för det är ändå en så pass avlägsen sak, den splittras istället upp i liksom en daglig oro för att man i tid ska kunna spana in och helst avvärja alla de liksom otaliga hoten som liksom finns överallt hela tiden. Så i förmodan tid, om man tänker då att man hade fokuset på det här som skulle hända efter, liksom att man ändå hade liksom, man såg på sitt liv som förgängligt och liksom kunde se både liksom storheten i att ha ett förgängligt liv och liksom ångesten i att ens liv är förgängligt, men man liksom har hela tiden siktat inställt på det eviga. Jag tänker bara att man, om man hela tiden, alltså alla psalmer är ju så här, du är alltid mull och du är också mull kanske. Nej, men så jag menar, liksom, man hade liksom det här memento mori, ha dödskallar inmålade på tavlor och typ sådana saker för att man ska liksom hela tiden, eller timglas kanske och sådana saker. Och det handlar ju också om att så här, du ska liksom komma ihåg att du är dödlig, så att du ska bete dig, du ska vara en god människa så att din godhet förkommer, liksom, du kassera in så här, i nästa liv liksom. Och liksom att man är i kyrkan varje vecka och tittar på bilder om eftervärlden, och man har liksom fokuset där. Men nu har liksom fokuset då, eftersom man då inte tror på den här eftervärlden, så förflyttas fokuset från det eviga till det tillfälliga, och skräcken hängs då upp på alla hundratals olika saker som skulle kunna utgöra hot mot ens liv och hälsa. och alla de här grejerna som man håller på med, som är så här, gå 10 000 steg om dagen, ät inte rött kött, det finns larm hela tiden, det finns liksom kanske gift i chips, du ska inte äta det. Och nu är det ju jättemycket det här liksom, att man, det man fokuserar på är det här, tvätta händerna, gör inte en onödig ta en funderare innan du gör en inrikesresa. Mm. Att man liksom hänger upp istället för att konfrontera det här, för det är för jobbigt, den här fruktansvärda fasan att det finns ett dödshot.
Mm.
Istället så knackar man ner det till en massa sådana små kontrollerbara saker, eller som känns mer kontrollerbara.
Att det är det, att Bauman menar att det är därför vi håller på så där, för att det är vårt sätt att bearbeta dödsskräcken bara,
ja,
helt enkelt.
Ja, precis. Men paradoxalt nog så menar han liksom att den här dekonstruktionen av döden gör att dödsskräckens liksom omfattning och dödens destruktiva kraft ökar drastiskt. Han skriver så här: uppsplittrade i oräkneliga bekymmer och om oräkneliga hot genomsyrar dödsfruktan hela livet, om än i någon utspädd form. Nu finns inte en sekunds vila från dödshotet, och kampen mot döden börjar vid födseln och uppfyller sedan hela livet.
Mm. Men okej, okay. men om man ska sammanfatta, varför blir det så då jämfört med hur det var förr? Att då kunde man tänka på annat än döden för att...
Ja, men jag tror att då kunde man liksom så här... Eller jag tror att han menar nog att man var liksom lika rädd för döden antagligen, men att... Eftersom man kanske då hade bilden av döden mer som en universell slutgiltig händelse som du ändå inte kan veta något om eller styra eller avvärja. Så du tror inte ens. Alltså jag menar, jag hörde att, jag läste att ordet influensa till exempel, att det kom från så här, ett latinskt ord på medeltiden som betyder att flöda in. Och det är för att liksom astrologer på den tiden trodde att influensa kom från planeterna. Och när de stod i vissa konstellationer så flödade någon form av vätska från dem in i människor och gjorde dem sjuka. Och, därför hette det liksom influensa från planeter.
Just det.
Mm. Och liksom... Om man tror en sån sak till exempel, så är det såklart att man inte har liksom någon möjlighet, eller men att man är bara på något sätt utlämnad mycket mer till att vara tvingad att acceptera att man inte kan påverka eller styra någonting och lägga sitt liv mycket mer i liksom acceptera eller ödets händer på något sätt. Så måste det ha varit mycket, mycket, mycket mer. Men i med moderniteten, liksom att modernitetens löfte är på något sätt, eller liksom det är ju det här, vi kan ta reda på allting, skydda oss från allting, liksom skapa mycket större trygghet, vilket också har skett.
Ja, det är ju sant att du kan ju genom att vara, ha dödsskräck förlänga ditt liv då antagligen. Eller jag menar,
absolut.
Genom att gå och kolla upp något och inte låta cancern växa. Att det är skillnad jämfört med medeltiden.
Jo, men precis. Men sen är det liksom också en annan sak som är grejen med liksom modernitet. Och det är liksom att på något sätt så liksom är löftet hela tiden så här. Vi ska göra det mer och mer och mer och mer tryggt hela tiden. Och det är liksom det vi alla tror på ju. Så himla mycket liksom att genom att ta reda på alla de här sakerna, genom att förutse alla de här sakerna, så liksom kommer vi att skapa mer och mer och mer trygghet. Och vi ska bli mindre och mindre rädda hela tiden, är ju det vi tror att vi håller på med på något sätt.
Mm.
Och liksom... visst är det så att det på vissa sätt blir tryggare med moderniteten, men det uppstår ju också liksom, moderniteten har också skapat väldigt, väldigt udda, oväntade hot som man inte, alltså en väldigt sårbarhet liksom. Vi har ju liksom hela klimathotet, vi har pandemier, vi har så artificiell intelligens, vi har liksom terrorism som man skapas på grund av att typ det finns sekter som liksom förstår vad jag menar, är effekter av kanske global politik som har liksom missgynnat de här grupperna, alltså bla bla bla, det är liksom olika saker.
Mm, mm.
Och att vi är allt mer beroende av så här fruktansvärt komplexa avlägsna system för att hålla oss vid liv. Så att bara en pytteliten störning kan ju få helt enorma kumulativa effekter. Och det är ju verkligen det vi lever i nu. Alltså liksom att en jävla fladdermus kan så här slänga in, alltså en fladdermus kan bara med sin lilla tass trycka på stoppknappen när det gäller världsekonomin.
En fladdermus vingslag.
Verkligen. Så på det sättet så finns det liksom en motrörelse i hela moderniteten där vi liksom går från att bli tryggare hela tiden till att också vara så här svinsårbara. Och så det tänker jag liksom att vi inte alls klarar oss själva. Alltså jag menar, du vet att så här, vi skulle inte överleva i en vecka om vi inte hade liksom mat. Alltså vi kan inte odla något, vi kan inte gå en lång längre sträcka om vi skulle behöva göra det. Vi kan inte skydda. Alltså vi kan liksom inte, vi har inget våldskapital, vi kan inte, alltså du vet så här, förstår vad jag menar, vi liksom är helt liksom totalt utlämnade till våra system ju.
Ja, det är en liksom den alienationen då också som en människa innan inte hade då.
Nej,
om man kunde bruka jorden och kunde försvara sig själv och så vidare.
Och det gör ju en också jävligt rädd, för att man är ju som ett barn verkligen som inte klarar sig, ett spädbarn liksom i världen liksom som inte klarar sig en sekund utan så här Ica om inte, alltså alla
de här grejerna. Vi är som djur som bara kan leva i en väldigt specifik laboratoriemiljö som har byggts upp.
Såna husdjur,
som inte så får,
innekatter.
Som inte får liksom, vi kan inte släppas ut från laboratoriet.
Nej, exakt. Nej, gud nej. Och liksom bara man får vibben av att det är något fel på laboratoriet blir man ju livrädd. Därför att man förstår själv att man är liksom fruktansvärt sårbar och utsatt. Men då liksom att så här, sättet att hantera detta, att det är så, är att man försöker hela tiden, det man försöker göra är liksom att bara uthärda den här situationen genom att fokusera på de här små problemen eller liksom de här mindre, att försöka liksom känna sig trygg genom att hela tiden försöka identifiera de här liksom rädslorna och vara upptagen av dem. Och det kallar han att det man gör är att man försöker tämja och domesticera icke-varats absoluta annanhet. I alla fall, det var bara, kan vara bara intressant att veta att det vi gör när vi håller på med olika saker är att vi försöker tämja och domesticera icke-varats absoluta annanhet.
Men, håller på med saker som att säkra vår trygghet på olika sätt? Eller,
precis, eller vara jätterädda för olika saker som... Att vara väldigt upptagna med att vara jätterädda för olika saker som kan hota oss. Och en annan sak som kan hända när vi hela tiden liksom fokuserar och tänker på allt, alla hot och alla faror som kan uppstå. En konsekvens av det är liksom också att vi slutar se på döden som en naturlig händelse och istället börjar se på döden som liksom en slags tillfällighet och att det är produkten av så och så många mänskliga misstag som kunde ha undvikits och som borde ha gjorts möjliga att undvika.
Förlåt, säg om. Du ser på döden som...
Istället för att se på döden så här, ja, men döden är universell, det är en del av mänskligt villkor, det drabbar folk ibland, det bara är så, alltså typ så. Så ser man det som att när döden drabbar, så som det kanske är nu i den här coronaepidemin då, liksom, att när döden drabbar så ser man på det som att det här var ett misstag, det här är liksom produkten av så och så många mänskliga misstag. Det är liksom ett antal människor som inte har gjort sitt jobb och det är därför det här har hänt. Liksom. Därför att man har liksom den här bilden av liksom att den moderna människan har den här självbilden. Liksom, vi kan göra det och vi ska göra det. Och han tar upp som exempel alltså verkligen så här, genuint naturliga katastrofer som till exempel tsunamin eller något sånt där. Att man också liksom tolkar dem som så här, mänsklig felhantering och felkalkylering. Att man har en benägenhet att föra in den här diskursen i allt. Liksom att det beror på att vi människor, alltså vi människor borde kunna kontrollera allt. Och när folk ändå dör så är det ett mänskligt misstag. Så ser man på det, snarare än att se det som att det var en olycka liksom.
Man kan ju hålla med om den observationen då, fast men å andra sidan skulle man vilja ha det på något annorlunda sätt? Eller jag menar, det så här, eller att det är ju alltid mänskliga misstag. Alltså, jag menar, du kan bygga husen i en stad så att 300 dör när det blir jordbävning, eller så dör 300 000 om en lika stark jordbävning om du har byggt dåliga hus, och så är det någon politikers fel. Eller men jag menar, ska man inte hålla på så? Eller det är så här, att vad är alternativet liksom?
Nej, men absolut, alltså man kan väl verkligen liksom hålla på med det, men liksom risken är väl bara att det på något sätt också är liksom så här en avledande manöver, att man håller på med någonting som också handlar om att avvärja en slags insikt som är så här, vi är dödliga, döden finns, vi är sårbara, och vi kan liksom inte skydda oss hela tiden.
Ja, men så det är ju sant, eller den känslan får man ju så där, att folk pratar som att de inte har förstått att dödligheten är 100% ofta.
Nej,
på livet. Ja.
Nej, men exakt. Och så tror jag liksom också att man kan tänka då liksom att när, om jag läser till exempel i tidningen att en ung person har dött till exempel, då reagerar jag ju så här typ att vetenskapen och experter garanterade ju liksom, ni lovade ju att det här inte var farligt för folk under 70 år. Och nu hör man ändå att några unga människor har dött.
Mm.
Då undrar man ju så här, vem har inte gjort sitt jobb?
Mm.
Alltså, vem ska vi avskeda? Alltså, ja. Då känner man ju väldigt mycket.
Någon måste ta ansvar.
Ja, men exakt. För att man liksom kan inte tänka sig att acceptera liksom det slags grundläggande villkoret, för man är så himla liksom bortkopplad från det.
Mm.
Och det är väl fine egentligen att man koncentrerar sig på att vara jävligt förbannad över det. Att man tänker att någon har inte gjort sitt jobb.
Mm.
Men det enda jag ville säga var att det man håller på med då kanske också är då det här att försöka göra det outhärdliga möjligt att uthärda genom att tämja och domesticera icke-varats absoluta annanhet.
Ja, precis. Det är... Men det är just det, att man vill ju på ett sätt leva i ett samhälle som också håller koll på, gjordes allt som kunde göras för att undvika att den här unga människan skulle dö. Men sen så...
Jag absolut. Vet,
men sen, ja...
Jo, det vill man ju verkligen.
Om man kan göra det utan att tämja och domesticera icke-varats annorlunda
absolut annanhet.
Absolut annanhet.
Mm. Nej, men alltså, det är väl också så här... jag bara undrar vad som skulle hända om det liksom var så att den här epidemin hade varit mycket, mycket värre. Så då menar jag, tänk om den hade varit så här att alla dog typ som fick det.
Mm.
För det kanske kommer komma en sån, förlåt. Alltså, nej, men alltså, man är, det skulle kunna vara så. Att det var en mycket, mycket värre.
Mm.
Och då bara tänker jag så här att det finns en skill som vi absolut inte har övat på.
Nej.
Alltså i vårt samhälle. Som är så här, eller som vissa individer tvingas öva på. Men som samhälle övar vi inte på det alls. Alltså individer som själva får så här en terminal sjukdom, de måste kanske öva på det, men att det liksom bara är någon så här dimension som vi inte laborerar med alls liksom. Och det är på ett sätt lite, det är liksom lite grann någon slags liksom fattigdom ändå i det här samhället.
Det har varit alarm från svenska jordbruket nu för att ingen utländsk arbetskraft släpps in i landet på grund av coronakrisen.
Mm-hmm.
Det var ett reportage från jordgubbsodlingen på Ringstad gård utanför Norrköping.
Titta, det kommer knoppar här, förstår du. Ja, nu väntar vi ju på att polackerna som brukar komma till oss behöver komma här inom 14 dagar igen. Hela gröna näringen är ju extremt beroende av utländsk arbetskraft, för att viljan att jobba i de här yrkena finns inte riktigt i Sverige. Inom ett par veckor så kommer vi behöva ganska mycket mera folk.
Mm. Från SVT Nyheter. Men polackerna kan inte komma hit.
Nej.
Och jag bara kände mig så lycklig när jag hörde om den här nyheten.
Mm.
Att vad mysigt att vi alla måste jobba i jordbruket nu. Och slippa vara på Twitter. Äntligen maoism. Så redo för kulturrevolution.
Alltså alla de människorna som är tvungna att ställa in sina stora turnéer nu, så här Jonas Gardell, Öss och Måns Möller. Du menar att det är de som ska komma om och dirigeras till jordgubbs?
Ja, de också liksom, de också. Men ja. Ja, men precis, alla vi glasögonormar ska få vara ute på bondgården nu och hålla på att vara i vägen för bonden. Krocka med traktorn. Så. Ja, men det är att LRF, Lantmännens riksförbund, de vill att folk i andra branscher som har permitterats och inte har jobb nu, att de ska hoppa in och plocka jordgubbar, dra rovor eller vad det kan vara.
Mm.
Och,
kan du kanske införa det där mysiga lovet som de har i Bullerbyn, alltså nu när barnen ändå inte ska vara i skolan?
Ja.
Potatis plockar lov eller sånt hade de.
Ja, just det.
De var hemma från skolan och plockade potatis.
Ja, precis. Absolut. Det är
jättemysigt
allt sånt. Jag tror att jag talar för alla alienerade, atomiserade människor som sitter i varsin kokong med en skärm i det här landet, att vi är så redo. Vi är så redo allihopa. Vi kommer marschera ut på landet frivilligt, tror jag. Det har redan varit en hipster-turist-trend. Det här är woofing, eller hur? Att man är ute och lajvar bonde.
Just det.
Bor gratis på en bondegård utbyte mot att hjälpa till lite grann.
Mm.
Men det är den här drömmen om apokalypsen. Att man fantiserar om att apokalypsen för att den ska göra ens liv då lite mer episkt. Och man ska få vara en del av en större berättelse.
Mm.
Att nu då vi allihopa ska få delta i det här gemensamma projektet. För att det ska finnas mat i ladorna i vinter.
För att det ska finnas något att dekorera tårtan med i sommar.
Mm. Vi är redo. Jag längtar efter allt. Jag vill säga att en sadistisk husbonde ska ge mig en hurring så att jag får alltid hör havet i mitt öra. Nej, men det var bara
du
det.
Du kommer få en hurring, det kan jag säga.
Nej, men det är, jag vet inte. Nej, men det är bara att det nu är att katastrofkommunismen är här nu. Jag är så himla lycklig.
Ja.
Det här kan inte slå fel på något sätt, tror jag.
Ja.
Nej, men
hur ska det gå för polackerna? De har inga pengar då.
Nej, men jag vet inte. Jag vet inte vilka som jobbar i polskt jordbruk.
Nej.
Är det kanske människor från något ännu mer låglöneland?
Ja, just det.
Så att de kan jobba i Polen nu. Nej, ja.
De kommer från Moldavien.
Mm. Nej, det vet inte jag. Men i alla fall. Ja, men det var bara en glad nyhet jag tänkte på här.
Ja, vad kul och härligt. Äntligen positivt.
Ja, precis.
Ja, det är så jävla mycket som händer nu.
Den stora marschen ut på landet.
Ja.
Och sen jag tänkte, det här är också en grej jag tänkt på. Det här är kanske den minst viktiga och coronateken som någon har gjort. Men jag kommer att tänka lite grann på klass nu under coronakrisen.
Wow.
På grund av alla de här nya coronakändisarna. För att jag säger hela tiden inne på Wikipedia-sidorna för alla de här tjänstemännen, de här topptjänstemännen på Folkhälsomyndigheten och sånt.
Jag tror du menar med coronakändisar som har corona, för det tycker jag också är en intressant grej.
Alltså... Ja, det är märkligt att de alltid har blivit testade. För att de är kändisar så har de, för andra vanliga människor vet ju oftast inte om ifall de har haft corona eller inte.
Nej,
men det är som att så här, Idris Elba och Tom Hanks har alltid liksom tillgång till någon privat testning. Så de får veta direkt att de har corona.
Just det.
Det är också en klassaspekt, ja. Men... Nej, men för jag är hela tiden inne på Wikipedia-sidorna nu då, i samband med det här.
Mm.
För de här topptjänstemännen på Folkhälsomyndigheten. Och jag tänkte på att det är så himla vanligt att de kommer från familjer som också har Wikipedia-sidor flera generationer bakåt.
Nej.
Att, såhär, jag menar att det alltid är såhär, Johan Giesecke, son till Kurt Stefan Giesecke, företagsledare och jurist. Chef för svenska Stay Behind-rörelsen.
Vad fan är det?
Men Stay Behind är något som har förekommit... Det var Palmemordspår, att Stay Behind låg bakom. Alltså det var ju någon så här, Stay Behind var någon slags NATO-vänlig hemligt nätverk som ifall det blev en sovjetisk ockupation av Sverige skulle så här, Stay Behind träda i kraft och bedriva någon slags motståndsrörelse i det fördolda.
Så först har de mördat Palme och nu ska de mörda hela svenska folket med sin flock, liksom flockimmunitetsteori.
Ja, men det var den konspirationsteorin vissa hade, liksom, att, att det var väldigt lustigt precis när de har gått ut och sagt nu ska vi tillkänna vem som har mördat Palme. Då kommer det här coronaviruset. Då släpper Johan Giesecke lösa coronaviruset för att skydda sin far, Kurt Steffan. För att Stay Behind ska pekas ut snart. Ja, men det, han var, ja, men inte vet jag, bara en sån då, höjdare inom svenskt näringsliv och stat, Kurt Steffan. Och Anders Wallensten var en sån, jag såg, båda föräldrarna och morfar och farfar, alla hade Wikipedia-sidor för att de var så här docenter och forskare i medicin, vid professorer och sånt vid Karolinska institutet. Agnes Wold var samma då, båda hennes föräldrar professorer. Hennes morfar, Agnes Wolds morfar är Svante Arrhenius.
Jag vet inte vem det är.
Han är fysiker och kemist som vann Nobelpriset. Det var han som han uppfann växthuseffekten. Eller han liksom uppfann klimatuppvärmningen. Eller,
han identifierade den.
Han var den första som, liksom, eller han brukar ofta krediteras med att vara den som först påvisade sambandet mellan mänskliga koldioxidutsläpp och uppvärmning.
Och sen så, kom Agnes Wold på det här. Man behöver inte städa så mycket.
Nej, precis. Ja, men det här var bara så, det är inget speciellt med just de här människorna. Det var bara så ett exempel på, jag bara tänkte på det här igen, för det här är ett exempel lite grann på hur det alltid är. Att det är så här någon slags klass som alltid är så här överrepresenterad när det gäller den här typen av så här höga positioner inom liksom alla fält nästan. Att det är inte så här eliten som är the 1%. Storkapitalet, utan det är mer så här, någon så här elitmedelklassen. Så här, de inte 1%, utan de 10% eller någonting.
Ja, jag känner att jag kan kicka igång ett klasshat även mot de 10%, känner jag. Jag vet precis vad du menar.
Precis.
Det är fan, man blir fan jävligt irriterad på dem också. Alltså. Usch! Ja, det är liksom, det är, ja, jag vet exakt vad du menar. Det är någon som liksom bara har det lite lättare hela tiden. Och när man är liksom i samma rum eller samma fest så liksom kan man ganska lätt identifiera en sån person. Liksom någon som bara glider fram lite mindre, liksom, med lite mindre friktion än en själv. Liksom.
Och det är inte som att då en själv, att vi är inte direkt Oliver Twist, eller? Vi är också helt okej. Okay. Gynnad socioekonomisk bakgrund, men det är bara sådana, det är så här subtil, det subtila klasshatet för några som har det något lättare, eller så här, något mer självklar, något mer känsla av självklar.
De är plats. Så jävla vänliga också, så här varma och vänliga, därför att de vet att de liksom aldrig kommer behöva ha med en att göra på något sätt, att de liksom bara glider förbi så liksom bara så, ja, kan vara så himla vänliga för att vi kommer aldrig vara någonsin på samma plats.
Men ja, men det är liksom, men det är något det här med, det är liksom det här att medelklass, ett så, det är liksom ett för vitt begrepp, att de här människorna är då medelklass. Men alltså, de är liksom inte då medelklass som de var på radhuslängan i Luleå, som alla människor var där, utan det är så här medelklass på ett annat sätt. Eller jag tror så lite, skillnaden är lite grann så här att det är så här, eller grejen är lite så här att det är så här skillnaden mellan liksom gamla medelklassen och nya medelklassen. Att det är liksom, det är den så här lite så här osynliga distinktionen som finns i vårt samhälle. Att, för jag vet inte hur många det är, det är kanske så här, mer än hälften av Sveriges befolkning räknas som medelklass. Jag vet inte exakt hur många man räknar som medelklass. Och att en majoritet utav den medelklassen, det är så här släkter som blev medelklass relativt nyligt. Att det stora språnget kanske var 40- och 50-talisterna. Att de var de första i sin släkt att läsa vidare, så att säga.
Mm.
Och generationerna innan dem var bara bonlurkar eller knegare. Mm. Men sedan finns det då medelklassen med mer så här gedigna borgerliga anor. Att det är familjer som var akademiker under en tid då kanske bara 5% av Sveriges befolkning var akademiker. De har akademiker så långt tillbaka. Och det känns som att det är just att det är den klassen, det är så här, den gamla medelklassen, som verkligen är så här överrepresenterad när det gäller så här, topppositioner i statlig förvaltning eller whatever. Alltså verkligen också genom kultur- och mediasektorn. Att liksom, om man är på Expressens kulturfest är det väl fler sådana, liksom, överrepresenterat sådana.
Mm.
Ja, men för då på Twitter för ett tag sedan så var det en sån här slags Twitterlek där alla så här skulle berätta något coolt ens anfader hade gjort. det var någon hashtag alla höll på med.
Mm-hmm.
Och att det blev så här ganska avslöjande då om att du då i den chattrande klassen liksom, som är så här kulturmedieetablerad på Twitter, att de som är etablerade där, att där märker man verkligen att det är överrepresenterat med den här elitmedieklassen. Att det är väldigt mycket så här, någon som är ledarskribent och heter Kierkegaard i efternamn skriver, min anfader uppfann ångesten. Många hade sådana coola historier då. Och jag gjorde då liksom en rant om det här, en skämtsam rant om det här, där jag skrev att känns som den här leken om coola saker ens anfäder gjort verkligen avslöjar hur många kulturöverklassglin det finns bland Twitter-eliten.
Mm.
Det är så jävla borgerligt att ha koll på sin släkt längre bak än far och mor, föräldrar. Ha en farfars farfar som var typ tidningsman och kompis med Hjalmar Söderberg. Fy fan.
Mm.
Slutcitat. Och då började jag såklart direkt få replies. Som på beställning så började alla skriva till mig om hur arbetarklass deras släkt var. Vilket kanske inte direkt var mindre irriterande och töntigt. Men då var det en som skrev att dennes förfader var rallare och byggde stambanan upp till Norrland. Och då svarade jag, för att det är så här en grej som jag har hört om min släkt, att det var en typ morfars farfar eller något, jag vet inte exakt. Så han var inte rallare, men han var bagare som bakade bröd åt alla som jobbade med järnvägsbygget, åt alla rallare. Alltså när de byggde den upp till Norrland. Så han kom från Småland och han då följde liksom bygget successivt upp till Norrbotten. Mm-hmm. Och liksom han bakade sig upp till Norrbotten då. Och det var därför släkten hamnade där uppe. Och då hoppade en kvinna som heter Elisabeth Dahlin in här i Twitter-tråden. Hon är min mammas kusin och hon hoppade liksom in i konversationen. Hon har släktforskat då och hon bekräftade då att det stämde med den här rallarbagaren.
Mm-hmm.
Och så la hon upp ett foto också och visade, här en bild på bageriet i Lappträsk som han liksom byggde upp då när han slog sig ner. Mm-hmm. Efter att järnvägsbygget var färdigt. Och då hoppar Hanif Bali in i den här mysiga Twitter-konversationen och så skrev han så här, såklart att ni är släkt. Alltså jag och Elisabeth Dahlin.
Mm.
För att Elisabeth Dahlin är liksom en person då som haft så här, elit ämbetsmannakarriär kan man säga.
Mm-hmm.
Hon är barnombudsman nu. Chef för barnombudsmannen, myndigheten.
Så du hade kunnat tänka på den här första utmaningen och då hade du kunnat skriva en cool grej min anförare har gjort. Min mammas kusin har varit hon har varit barnombudsman.
Nej, det är just nu.
Hon är det just nu. Smiley.
Och innan dess, och så hon har varit generalsekreterare för Rädda Barnen. Hon har jobbat på UD och ambassader och sånt.
Mm.
Men det bara var en himla fail för mig. Att jag då ville ju tuffa mig på Twitter, alltså visa att jag är liksom en outsider. Mm. Jag är liksom utanför det här elitmedelklasskotteriet. Men så kom liksom stormade Elisabeth Dahlin in och avslöjade mig. Och så här blottade mig så att jag kunde bli populist attackerad av Hanif Bali. Att jag är också deep state.
Ja.
Jag är också en del av den här då inofficiella nomenklaturen som styr det här landet. Tyvärr.
Vad tråkigt.
Ja. Du har inget särskilt du vill säga, eller?
Jag skulle liksom bara vilja verkligen understryka det här, och liksom att det vi håller på med är att liksom försöka göra det som är egentligen är outhärdligt. Att försöka göra det möjligt att uthärda genom då att tämja och domesticera icke-varats absoluta annanhet.
Mm. Ja, det är några ord för dagen. Bra, men då säger vi så. Vi säger tack till Aftonbladet Kultur och tack till mastersprogrammet Kultur och demokrati vid Göteborgs universitet. Och man kan mejla mig på olasoderholm@hotmail.com om man vill med någonting. Och man kan följa i sociala medier mig och Stormens utvecklings Facebook-sida också. Vi hörs igen om en vecka. Hej hej!
Hej då!